When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hej och välkommen till ett nytt poddformat från Sporthuset. Varannan måndag träffar vi en profil med kopplingar till svensk idrott i en längre intervju där vi går på djupet och där det bara handlar om den personen. Och varannan måndag kommer vi fortsättningsvis ge er kärleksbombningar ur vårt arkiv. Och på torsdagar kommer som alltid vår vanliga podd Sporthuset, originalet sedan 2015. Men nu dags att lämna över mikrofonen till Tommy Åström och hans möte med en alldeles nybliven VM-silvermedaljör på 800 meter, Andreas Kramer.
Ja, men då säger vi välkommen in i Sporthusets ljudmässiga strålkastare, Andreas Kramer.
Ja, tack så mycket. Tack.
Underbart att ha dig här, eller ska vi säga Superman?
Ja, jag kan absolut.
Ja, för jag har med mig en bild.
Ja,
ska vi kolla på den? Jag tror du känner igen den här.
Ja, där är den. Men jag trivs lite med att kalla Superman, jag vet inte varför.
Berätta vad det är för bild du har i handen.
Men det är ju semifinalen när jag trycker mig förbi på insidan av italienaren där.
Just det.
Du ser att jag sträcker mig ju ganska tidigt här med handen. Men det går ju så snabbt så ja. Man hinner ju knappt tänka. Men jag ville ju bara förbi. Så det var därför.
Fällningen helt enkelt. Alltså och det var ju så faktiskt att... Det blev ju rubriker, för du sa ju i någon intervju där, det är som en Superman, du kastar dig fram, men du har koll på att det är bröstet som gäller, va?
Exakt. Alltså min tanke, jag har gjort det där tidigare, jag gör inte alltid det. Men det är när det gäller på de här små marginalerna så vill jag liksom få fram hela kroppen. Och jag vet ju att en bit av axeln brukar man räkna liksom, och jag tänker så här, slänger jag fram hela jäkla armen så kanske det blir någon millimeter extra. Och nu vet jag inte om det var det som var det avgörande, men det var ju uppenbarligen tajt där.
Ja, det var ju 400-delar tror jag till amerikanen. Så det var ju lite marginalen då, men en häftig semifinal som ledde fram till finalen, som ledde fram till, och hör här nu, ta in det här också, Sveriges första VM-medalj på 800 meter genom alla tider. Det var du, Andreas.
Ja, det... Folk säger det till mig, så det, nej men det känns ju grymt kul, det gör det.
Mm. Men tänk också att du fyra, apropå vad du har varit med om tidigare också med stora mästerskap, du är 400 delar från att bli utslagen i semifinalen. Sen slutar det med att det blir VM-silver. Vad tänker du om det?
Nej, men hela VM-resan, om man ska säga, var... Jag kände ju att kroppen var, att jag var i bra slag, och redan i försöken så var det också ganska tajt. Jag låg ju trea där och slog som andra platsen. Sen blev det lite marginal i slutändan ändå, men det var också, jag måste förbi på upploppet för att ta en plats. Och samma i semifinalen, alltså jag minns verkligen hur jag tänkte under sista varvet, att jag kan inte bli fyra, jag får inte bli fyra, för det känns så bra. Så blir jag fyra och åker ut, så kommer jag vara så sjukt förbannad.
För att du var i så bra form?
Ja, form kanske jag inte Jo, men faktiskt. Alltså, kroppen kändes ändå så pass bra. Jag blev liksom aldrig trött, ska jag nog säga. Och då är framförallt att gå in på ett sista varv inomhus och ligga liksom utanför de placeringar som går vidare. Och veta att jag måste komma om de andra på något sätt. Men det finns inte riktigt den här platsen att göra det. Så jag bara hoppades att det skulle öppnas någonstans. Och det, man måste ju ha lite tur ibland också. Så jag kände ju att öppnas det så kommer jag kunna gå vidare. Men det måste bara göra det också. Sen har man ju inte jättelång tid på upploppet inomhus då heller.
Nej, precis. I och med att det är bara 200 meters bana. Men sen i själva finalen då. Alltså, jag kollade passeringarna här. Det slutar ju med att du tar silver och du passerar belgaren Krestan, slog honom med 500 delar. Men det är ju sex löpare i final på 800. Du var sexa efter 300 meter. Sen var du femma efter 400. Och näst sist då alltså, efter halva. Och sen när vi kommer fram till 600 meter, då är du fyra. 700 meter, trea. 800 meter, tvåa. Var det helt enligt ritningen eller blev det bara så?
Ja, alltså ganska. Jag skulle säga att jag är jättenöjd med hur jag utför loppet. Så ganska enligt ritningarna som jag och Per har snackat om.
Ja, Per Skog, din tränare.
Exakt, som jag har snackat om inför då. Men sen var ju kanske inte tanken att lägga sig helt sist till en början. Vi hade inför det här känt att en final, det är svårt att analysera en final. Folk kan göra lite vad som helst som man inte är van att göra. Och det kan vara, man kanske är lite mer försiktig i en final. Eller då motsatt, så gör något man verkligen inte brukar göra.
Mm.
Så det är liksom svårt att förstå hur de andra skulle tänka. I ett vanligt galalopp så kan man lite mer ganska säkert säga att det här kommer ske. Men här var det så öppet. Så jag ville ju liksom, vår grundtanke var att gå ut öppna snabbt, och jag öppnar faktiskt snabbt i första kurvan och på bortre lång, men jag märker också hur alla andra verkligen rusar. Och vår tanke i det här loppet var att inte slösa på kraft där in på gemensam bana.
Mm.
Och det får ju många andra göra. De fightas ju verkligen om platserna.
Det blir kaos där när man ska gå in.
Exakt, så jag hade kanske optimalt hade jag varit någon placering längre fram där, för att inte sist inomhus är en jobbig position. För det är många placeringar man måste ta på de här varven när det är kurvor hela tiden, känns det som. Men i slutändan så är det klart, jag är nöjd att jag undvek det trasslet som skedde där i alla fall.
Det var några som drog i jämförelse med Steven Bradbury som vann short track i OS när alla ramlade framför.
Ja.
Att det kan vara bra att ligga lite lågt ibland och se lite vad som händer där framme.
Ja, men exakt. Och det känns lite som att det var vårt upplägg lite genom hela det här VM:et. Att inte att ta vara på chanserna som ges och inte slösa på energi och inte göra onödiga grejer egentligen. Och ja, jag måste säga, jag tycker att vi lyckades bra i alla lopp på det.
Ja, det kan man lugnt säga. Men du, om vi tittar tillbaka på din första stora internationella mästerskapsmedalj, EM 2018, då du också blev silver. Det här var din första globala medalj, men redan då när du var, du var ju bara 21 år då, och det har gått snart 6 år. Då sprang du på ett annat sätt i den finalen, om jag inte minns fel, att du var ganska offensiv i början och sådär, och då, även om jag själv har sprungit 800 meter på juniornivå, så funderar jag ofta på så här, vad är det optimala upplägget på ett 800 meters lopp egentligen när vi pratar en viktig mästerskapsuppgift?
Ja, men det är så svårt att säga såklart. Alla lopp ser ju olika ut också. Vissa finaler går väldigt snabbt från start. Nu kommer jag inte ihåg vad de passerar, men jag minns ju i Doha på VM där 2019 då var inte jag i finalen, men jag satt på läktaren och kollade och de var rusade. Om jag inte minns fel var det väl kanske Sanchez som gick ut stenhårt och de sprang vann på en väldigt snabb tid. Sen kan det bli riktiga taktiklopp också, så det är så svårt att veta hur man ska lägga hur loppet kommer bli helt enkelt. Och
hur är det då när man är i callroom innan? Ska vi ta det bara förresten, vad är callroom? Du får reda ut det.
Ja, callroom, det är uppsamlingsplatsen innan loppet. Ja, ett ganska konstigt ställe kanske, ett konstigt rum. För det är liksom tiden innan, det kan vara Nu på VM vet jag att det var, då var det öppet att gå in mellan 22 och 17 minuter innan.
22 till 17 minuter innan, ja.
Exakt, så kommer du 16 minuter innan så får du i princip inte springa då.
Wow.
Sen vet jag inte hur hårda alla olika arrangemang är på det, men så är det ju på pappret egentligen då.
Mm.
Så där är ju liksom uppsamlingsstället då, där vi får nummerlapparna med chippen i. Vi sätter på spikskor. Ja, vad gör vi mer? Dra på liksom tävlingsstressen och allt sånt där. Gör alla sista förberedelser. Och det, ibland är det jättelång tid man sitter där och ibland är det...
Sitter man bara stirra på varandra?
Ja, men det,
de andra konkurrenterna?
Ja, typ. Nej, men det är så här, ibland
du måste
är det
lite... vara jättenervös alltså.
Ja, men det är en speciell känsla som kanske inte är det mest charmiga med tävlandet, skulle jag ändå säga. Det är liksom lite jobbig känsla, men man lär ju sig att så acceptera att det ingår i tävlandet. Men där sitter man och kollar på varandra, man gör sig i ordning, tar och dricker lite, någon sticker på toa. Men sen har du också, ibland är det liksom lite pressat med tid, och då gäller det att få på sig tävlingsstressen, få på sig nummerlappen, du kanske har de här stickerserna på sidan med numren på. Så det är lite moment som ska till, och nu för tiden så kollar de ju också så att spikskorna är godkända också. Så det finns lite moment, så ibland blir det lite småstressigt där inne.
Och ja, sen kan... man får inte fastna lappen där. Och...
Nej, men exakt. Och sen har ju allas lite olika... Ja, men planer där inne, eller taktiker kanske. Det känns som att kanske vissa vill försöka psyka ut någon annan.
Har du varit med om det eller?
Ja, nu vill jag inte kanske namedroppa någon här. Men det är klart att det sker.
Och då att man stirrar ut eller säger något? Eller?
Ja, men försöker få någon på lite andra tankar. Man kanske, alla är ju olika såklart, så det behöver inte alltid vara liksom någon ond avsikt som den personen har. Men oavsett hur man integrerar med de andra löparna, så påverkar ju det den på något sätt i dens uppladdning. Och alla är ju väldigt olika där. Vissa sitter helt tysta för sig själv och gör lite olika. Sen
hur är det
någon som snackar runt, någon som sjunger. Det kan vara alltså,
var sjunger? Lite,
ja, men det, ja. Jag har stött på allt möjligt.
Ja, vad är det galnaste du har stött på?
Ja, det är, alltså så galet är det inte.
Nej,
men alltså det är ju liksom sjunga och dansa lite och sånt där. Och det är för mig, ja, jag sjunger kanske i duschen ibland liksom, men det är inte, jag skulle inte börja sjunga i det tillfället när jag så här, en kvart senare ska gå ut och prestera på maximal, ja, göra maxprestation. Mm. Men alla är ju olika där, och sen är det...
Hur är du då där inne?
Men jag skulle säga att jag har lärt mig att vara ganska lugn där inne. För många år sedan var jag kanske ännu mer nervös. Jag gillar den nervösa känslan, för jag känner att den måste finnas där för att man ska tycka att då ska jag känna att det är tillräckligt viktigt och att jag vill prestera, och då ingår den här nervositeten. Men där inne så, det beror nog på lite vilka jag möter. Ibland kan jag vara väldigt avslappnad och snacka om vad som helst där inne, beroende på vilka löpare jag sitter med. Det kan ju vara folk jag känner lite bättre, och då kan man ha en ganska skön konversation. Och sen så finns det en massa osköna typer som kanske inte yttrar mig så mycket lång. Liksom.
Ja, men för det är väldigt speciellt. Så där är ju inte på, jag som också har tävlat fast inte på någon mästerskap och så, där är det ju inte så. Utan där kan man ju värma upp i lugn och ro utanför arenan och lyssna på musik. Och, så det måste vara väldigt annorlunda när det blir mästerskap. Och då undrar jag också, när man går in till en sån här final då, och du, när det är så här som vi sa med 800 meter, vilken taktik kommer han välja? Han välja? Går det sådana tankar?
Ja, men det gör det absolut. Vi har ju också, som jag och Per snackar ju jättemycket innan om olika scenarion och allting. Och det, när man sitter där så kollar man ju runt på alla och ser, ja, men ser han där redo ut för att göra det där rycket? Eller man inspekterar alla liksom och funderar på hur deras tankar går. Till och med när man kommer ut på banan sen så brukar jag liksom ta en sista check på alla och se, men ser han redo ut eller inte?
Sen är det intressant. Alltså.
Det spelar ju ingen roll egentligen.
Nej, men ändå intressant att du ändå har den observationen där.
Men jag försöker ge en lite tanke till det. Sen är det ju, någon kan ju överraska hur som helst, där man inte man är inte alltid beredd på allt som kommer ske, men det, ja, lite man försöker göra det som går att göra.
Ja. Du, har du med dig medaljen eller?
Den ligger här vid sidan, ja.
Ja, där har vi den, precis. Oj, ja, det här är... Får jag känna på den lite eller?
Ja, det är bara... Jag kan behålla den nästan. Nej, inte helt. Det var fint ingraverad där också på andra sidan.
Ja, vad säger jag?
Så det känns personligt,
ja,
då också.
Ja, fint. Det står namnet. World Athletics Indoor Championship Glasgow 24. Andreas Kramer, 800 meter, 1:45:27.
Riktigt bra tid också i ett mästerskapslopp. Det är ju inte så långt från svenska rekordet.
Nej, exakt. Så det är min andra bästa tid om jag inte säger fel här. Ja. Och den... Så det känns ju liksom, jag trodde inte det gick så snabbt. Jag kände att det gick inte hur långsamt som helst, men i efterhand så, jag bryr mig inte om tiden i det här loppet, men det var skönt att den var ganska bra ändå.
Hamnar den framför eller bakom silvermedaljen från 2018? Eller vid sidan av?
Ja, jag tänker vart jag ska placera den.
I prisskåpet?
Ja, det är hemma hos mamma och pappa i Sävedalen. Så de får nog hitta en plats till den,
tror jag. Men
den ska hem dit i alla fall, för där har jag alla priser.
Ja. Ja, det är ju, men det är så, ta till dig det att det är ju också, det är speciellt för dig, det är din första globala medalj, men det är också Sveriges första VM-medalj på 800 meter i den här otroligt konkurrensutsatta grenen som det verkligen är. Och ja, men det här med att från genombrottet då, ja, runt 2017 kan man säga. Jag var speaker och det var en ära att få vara speaker när du satte svensk rekord på 800 meter i Karlstad på Tingvalla. Det var ett hejdundrande tryck där på upploppsrakan. Det var ett rekord som hade stått sig 14 år från Richard Dirce, och innan det så var det ytterligare flera decennier till det som Dirce slog. Och sen har du då, vi såg nu på inomhus SM och räknar väl till att det var, vad är det, 18 SM-guld du har tagit utomhus och inomhus, och du har inte ens fyllt 27 år.
Nej, det stämmer nog det du säger.
Ja, 18 SM-guld och inte fyllt 27 år. Det är imponerande grejer. Men om du skulle ge en beskrivning av det här spannet då, från, vad ska jag säga, från svenska rekordet EM-18 fram till nu då, vad säger du då?
Men jag har fått den här frågan lite just med, ja, men faktiskt de här åren som har varit, och också vilken medalj nu efter som jag sätter högst pris på. Men det är så svårt att säga, för jag är i två olika lägen av min karriär. Så 2018, som du säger där, året innan, kanske var lite det jag slog igenom på seniornivå. Då var jag ändå i en VM-semifinal i London. Men det betydde ju väldigt mycket där och då, att få prestera och få det här beviset på att, ja, men det som man har kämpat för länge, medaljer, det är ju det som mycket av idrotten handlar om, att ta medaljer för en själv, men också det uppskattas ju av så många tittare där hemma som hejar på en och så. Så det blir en verkligen speciell situation. Så därför var jag ju skitglad att kunna uppleva det igen nu då. Men däremellan skulle jag nog, jag har haft bra och dåliga år, mer bra och ja, mindre bra.
Så det... Har du tvivlat någon gång längs vägen när det har varit stolp ut, om vi säger så?
Tvivlat. Jag har alltid vetat att jag vill göra det här. Så men det har varit tuffare perioder såklart. Träning går inte alltid som man vill, även fast jag känner kanske att jag ofta kan träna på en bra nivå. Men när man ska skifta om till tävlingssäsongen sen, så är det ju inte heller givet att formen kommer finnas där. Så det är klart att när det går tuffare så är det inte lika kul, och en gren också som 800 meter när det går tuffare, då är det tufft. Det är inte så att du bara får en sämre tid på pappret, utan passen är svintuffa när det är en tuff period, och tävlingsmomenten, nu på VM då kände jag att jag blir aldrig trött i loppen riktigt. När jag inte kanske är i samma slag så kan man ju kanske börja få kämpa rejält med ett varv kvar. Alltså 400-300 meter, och det är ingen god känsla att ha 300 meter kvar och känna att jag står stilla. Så det är så här, det är jätteskillnader, men ja, det är därför är det ju verkligen mycket en magisk känsla när det känns lätt liksom i benen.
Vi tar ett litet kliv utanför löpningen nu, Andreas, lite personliga frågor. Och vi ska börja med en kompis till dig. Det är faktiskt en klubbkompis som har en hälsning. Du får lyssna och kolla här.
Oj, oj, oj.
Ser du vem det gäller?
Ja, men det ser jag.
Vi har ju en tradition av att ha en kräftskiva, ett gäng löpare, efter varje säsong i september. Och det man kanske inte vet är att Andreas är en riktig fena på att skriva egna snapsvisor. Så jag tänker kanske, du gjorde en riktigt bra här för några år sedan. Man kanske kan få ett smakprov här i podden. Det tror jag att alla hade uppskattat. Lycka till, hej!
Snapsvisor alltså?
Ja.
Vad är det som händer?
Nej, jag... Den där tillställningen som vi har då efter säsongen, det är ju liksom, vi är ett litet gäng och
det är klart. Vilka att... är gänget alltså? Nu måste jag få reda på det.
Nej, men det...
Lovisa Lind var det vi hörde här, ja, Andreas Kramer.
Exakt, en stabil spelare där är också Vida Johansson. Men så har vi Johan Rogstedt, Almgren.
Andreas Almgren, vår sporthusetvän, har varit med många gånger.
Ja, men exakt. Så det, alltså det vi är ett Blomberg... Elmar Engholm brukar vara där också. Så det är liksom, vi är ett starkt gäng som har lite kul efter säsongen, och det är verkligen har blivit en tradition. Så vi flyttar runt den.
Och nu liksom. Undrar vi ju bara, vad heter snapsvisan? Din snapsvisa?
Den är hemlig. Så jag vill faktiskt inte sjunga på
den. Är det
Helangår
eller?
Nej, den är helt gjord på egen hand. Men den... Så den, jag tror inte jag ska dela med mig av den här.
Ja, men det är underbart. Ni verkar ha en väldigt tajt relation, löparna i den svenska toppen alltså.
Ja, jo men absolut. Nu, jag glömde också säga Linn Söderholm också.
Just det.
Ja, just det. Så vi får med alla här.
Ja. Nej, jag ska borra mer i den här snapsvisan alltså. Men det är, ja, men tack Lovisa för hälsningen. Det är ju så att du är göteborgare, kommer från klubbmässigt från Sävedalens AIK och sen Ullevi då sen några år tillbaka. Men nu har du flyttat hit, så när vi sitter ju här på Clarion Sign Hotel och tittar ut över Norra Bantorget. Läckert hotell det här ju. Och vad är det, 1,5 år sedan eller?
Ja, men det är nog det ganska exakt i alla fall. Ja. Kanske lite mer till och med.
Ja, just det. Men då undrar man ju om du känner dig hemma nu. I storstan, säger jag lite fräckt.
Ja, men jag får nog säga ja där. Jag trivs bra i alla fall. Sen så är det svårt såklart att säga. Men jag säger nog att det är mitt hem nu såklart.
Det är så, ja.
Men sen är jag ju från Sävedalen, från Göteborg. Så det är klart, det har ju en annan plats i hjärtat såklart. Men jag trivs jättebra här och ja. Med allting, hittat en vardag och ja, hittat lite ställen att gå till och sådär. Så, ja, jag känner att ja, men när jag flyttade hit från början så har jag bara varit här i kortare perioder. I liksom några dagar då när man har tävlat eller bara varit på besök. Och då, det vet väl alla, om man kommer till en stad och bara är där i 2-3 dagar. Man får inte den här helhetsbilden av stan. Men nu... Så i början när jag kom hit så var det Google Maps liksom. Även fast jag kände till områden.
Slottet.
Ja, exakt. Men lite så. Det var Google Maps och jag kände till områden och var bekant med vissa områden. Men då var det också att hitta mellan de områdena. Då åkte ju kartan upp.
Och anledningen till att du är här är ju framförallt utbildningen.
Exakt.
Eller kanske bara, eller?
Ja, det är nog det som... Jag hade nog inte flyttat hit utan den såklart. Det var det som fick mig att flytta. Annars hade jag inte riktigt haft någon anledning.
Nej.
Och då vet jag inte riktigt vad jag skulle gjort här i stan.
Nej, men det är alltså Handelshögskolan. Och är det inte en av de tuffare utbildningarna då att komma in på? Svårast att ta sig in?
Det kan det nog vara absolut. Nu har jag inte exakt koll på alla poäng där. Som
hur kom du in?
Men det finns lite olika sätt att komma in på, och det är väl, men framförallt den vanliga vägen med betyg, enbart betyg. Och de är ju...
Och i ditt fall, vad var det som var trumfkortet här utav de här delarna?
Men det finns också en liten väg in som man kan, likt amerikanska college och sånt, så kan man göra en, fortfarande att man söker på sina betyg, men att man liksom kompletterar med en annan, det heter särskilda meriter heter det. Och då är det liksom att du kompletterar med ett brev egentligen och berättar om dig själv och Och liksom just med en idrott då, så blir det liksom att också namnge vilka prestationer du har
åstadkommit. Okej, det finns det. Jag visste inte att det fanns. Alltså lite som mer som scholarship.
Exakt.
Åt det hållet.
Alltså väldigt likt amerikanska skolan skulle jag nog säga. Och det sen är det inte alls många som kommer in på det sättet. Men det finns ändå en väg där, och det är väl, ja, min känsla är att det är väldigt, väldigt uppskattat på skolan och bra att man får liksom en mångfald av folk där.
Men om vi bara stannar till här, det är ju rätt fascinerande ändå att en svensk världsstjärna i friidrott, det får vi kalla dig, också går på en av Sveriges mest ansedda skolor, Handelshögskolan i Stockholm. Och Andreas Almgren är lite lika, men nu vet inte jag om han har pausat sin utbildning lite grann, men han går någon avancerad utbildning där på KTH. Och då funderar man ju lite på hur man får ihop det där.
Ja, det...
I vardagen.
Ja, men det är ju en liten utmaning, jag ska inte säga att det inte är det.
Nej, för du sa ju det när du skulle komma hit. Ja, det är ju lite tentor på gång här.
Exakt, jag har ju tentor nästa vecka. Och det känns lite, ja, men att ena dagen stå på prisballen efter ett VM-silver och sen andra dagen gå till föreläsning i skolan. Det känns som att det är två olika världar för mig.
Ja.
Men också att det är anledningen till att jag har sökt in till att börja studera är för att jag vill ha inte två olika typer av världar, men ett annat ställe där jag kan liksom lägga tankar och kraft på också, så att inte allt bara cirkulerar kring prestation på träning och tävling.
Just det, att det kan gynna det i friidrotten även om det blir lite stökigare i schemat, men mentalt eller?
Ja, men exakt. Det, att göra det, och också, det är väl inte bara det, för då hade jag kunnat välja vilken fritidsaktivitet som helst.
Jo.
Men så det är också att jag vill, när jag är klar med löpningen, att göra något annat och som jag faktiskt kan vara bra på. Så det är väl en blandning mellan lite allt möjligt, men just det att kunna ta bort sina tankar från friidrotten och löpningen ibland är skönt, att kunna känna att man utmanas i något annat också.
Hur mycket tjänar du?
Hur mycket pengar?
Ja, precis. Jag menar, hur mycket tjänar man på sin friidrott när man är på din nivå?
Ja,
och hur fungerar det med prispengar och sponsorer? Och...
Jag kan säga, jag har ju lite personliga sponsorer och det är, ja, det är nyckeln till att jag kan fortsätta. Det hade jag inte haft dem. Det är några få personer och företag som ändå betyder väldigt mycket för mig. Så hade inte de stöttat mig i min satsning, så hade jag nog inte hållit på idag, kan jag nog faktiskt säga. För det är inget pengahav i friidrottsvärlden, och jag gör ju friidrotten för att jag, och löpningen för att jag älskar det jag håller på med.
Mm.
Men vad många kanske tror, att syns man på TV och springer stora mästerskap och har framgång på ett eller annat sätt, så kommer automatiskt pengar till det. Och det, så är inte riktigt fallet i friidrott, utan många som tränar friidrott och tävlar har inte liksom, alltså att de med överflöd med pengar. Så det är klart att jag är här idag på grund av också många som stöttar mig runt omkring, inte bara med pengar men också med support på andra sätt då.
Ja, friidrott är ju ändå en väldigt stor sport, så det tror jag kanske överraskar många det du berättar nu. Det skillnad om det är en väldigt liten sport, men att det ändå är så pass tufft för er ändå. Vad säger de i andra länder som du pratar med, andra löpare och så, om det? Jag tänker också på vad jag har uppfattat, så i vissa andra länder så går förbunden in och backar upp tydligare ekonomiskt.
Exakt. Det är olika. Nu är jag inte helt insatt i hur alla olika ekonomiska situationer i andra länder ser ut, men jag har ju hört ett och annat så. Så det är klart att många andra...
Får ni inte med från förbundet? Vad får ni inte med från förbundet? Hör du det ibland eller?
Ja, alltså, nu ska inte jag klanka ner på någon eller något här, men det, men folk utomlands blir ofta chockade när de hör om oss i Sverige egentligen, hur situationen är. Så det, Och ja, när man berättar hur det är då, så kan man liksom lite, man skäms lite på ett sätt av att säga det, för att det blir liksom en annan, man känner sig kanske inte lika professionell på det sättet. Nej, i och med kanske. Att för det, ja, vi har ju ingen lön egentligen. Det finns ju kanske i flera andra idrotter att man har en säkerhet med en faktiskt månadslön.
Mm, som man har om man spelar i svenska hockeyligan eller fotbollsallsvenskan eller ja, ja, och så vidare.
Exakt, men vi har ju faktiskt ingenting i grund och botten. Så det är mycket att man blir lite utanför det, ja, med samhället egentligen.
Det blir speciellt, samtidigt tror du VM-CV, du är Sportnytt och efter fem, och alla tänker Andreas Kram, han är strålkastare nu. Samtidigt ser vardagen då ut på det sättet då. Hur mycket pengar är, om man tar VM-silvret, där finns väl tydliga prispengar. Jag vet, EM har ju inga pengar, men VM har väl det?
Ja, men exakt. Så,
vad dök upp nu, på kontot?
Nu, det har inte kommit än då, men det, jag hade faktiskt ingen koll på prispengarna här. Men jag har fått sagt till mig att det var $20,000. Så det är ju faktiskt en hel del.
Men det är en riktig kick för dig, va, att få en sån summa. För det är ju ändå liksom vad, det är två månadslöner för en spelare i svenska hockeyligan bara.
Jo, men exakt. Så det, för mig blir det mycket pengar såklart. Sen så ska man också hålla på och jämföra med andra sporter och allt möjligt.
Det finns ju de som har det sämre också såklart.
Exakt, så jag ska ju inte klaga på min situation. Men sen så är det uppenbart att det är mycket bättre i andra idrotter och andra länder kanske till och med.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tror vi har en hälsning till.
Oj, det känns farligt.
Ja, det var snapsvis i förra gången, nu ska vi se här.
Okej.
Tja, kramer. Som du vet så är jag på läger i Flagstaff nu. Och vi har ju varit på läger väldigt många månader genom åren. Så tänkte bara fråga, vad är ditt favoritminne från alla de här träningslägerna?
Vilken fin hälsning.
Ja, han är ju i USA nu.
Exakt, de är ju Flagstaff och trivs nog väldigt bra där.
Har du varit med där någon gång eller?
Jag har varit där flera gånger, runt en månads tid.
Hög höjd.
Exakt. Så jag har ett jättebra träningsställe, verkligen.
Jag såg, du fick lite längtan i blicken när du såg Andreas.
Ja, men lite, exakt. Jag skrev faktiskt med honom innan vi planerade lite träning i sommar här. Jag ska eventuellt till Sankt Moritz då och träna.
Är ni bra kompisar eller?
Ja, men jättebra skulle jag säga. Så det, ja, så får vi hoppas det är samma från hans sida.
Ja, han har varit med säkert 9 gånger i sport. Han har blivit någon slags återkommande panelpratare. Men har du någon godbit som du kommer på från allt ni har varit med om?
Jag får nog kanske ändå ta något minne från kanske Flagstaff. Där mitt första läger i Flagstaff, när vi bodde ganska många i ett förhållandevis litet hus med många rum.
Intimt.
Exakt, med många rum också. Och då, men det får jag nog ta. Vi hade en väldigt bra stund. Jag vet att Musse var med där också.
Mustafa Mohammed, ja.
Exakt. Och jag och Vidar då, Johansson, vi var yngst på lägret, eller yngst i huset. Så vi fick ju barnrummet. Men det var liksom en grej då. Så vi fick ju ett rosa barnrum med liksom en våningssäng av stål som jag fick stoppa ut mina ben mellan gallrerna för att få plats att sova i.
Ja.
Så det var liksom, ja, det är en bra start på våra Flagstaff läger och vi hade jättekul där med all träning och allt möjligt, men också vi satt och spelade kort hela tiden. Vi hittade på ett eget kortspel som vi kombinerar mellan lite olika.
Ja.
Så jag har ingen så här speciellt
moment. Nu pratar vi liksom porten till Grand Canyon kan man säga, va?
Exakt. Så där har det blivit att vi tar en dagstur till Grand Canyon och bara kollar kollar där. Det är, ja, det är häftigt.
Ja,
det
går inte, jag har varit där också faktiskt.
Exakt, det går inte att kolla på det på bild, utan det är, att uppleva det är en helt annan grej. Så det är lite sådana små...
Men det är kul, för man tänker att det är mycket ensam gnugg i löpning, men här pratar vi ändå någon slags laghistoria mitt i alltihopa, va? Gemenskap.
Ja, men verkligen. Så är det förut också på grund av andra, men jag vet inte om... Hade jag inte fått så bra vänner i friidrotten som jag faktiskt har fått, så kanske faktiskt inte heller hade fortsatt än idag. Så kan det faktiskt vara, för det är en stor del av det. Att vi inte bara... Vi umgås och har det kul tillsammans, men också på ett eller annat sätt motivera varandra, tror jag.
Mm.
Så det är jättekul att se folk som jag verkligen bryr mig om prestera bra på banan.
Vi ska ju vara glada också, för du kunde ju lika gärna ha varit med Ingebrigtsen och så.
Exakt, ja men...
Mamma är ju från Norge.
Exakt, så det...
Hur var nära ju... var det?
Jag ska inte säga att det var 50-50, men det var faktiskt ett beslut som behövdes ta, och det var inför i Prag, inomhus-EM i Prag 2015.
Uh-huh.
Då blev jag faktiskt, jag fick klartecken från Norge först att jag fick springa för dem om jag ville.
Ja, det var så pass nära då. Mm.
Så det var min första debut i landslaget i året, på seniorlandslaget, och då så jag fick klartecken för dem, för jag var precis över kvalgränsen men hade en garanterad plats i mästerskapet på grund av de här inbjudningar som fanns på den tiden då. Så jag fick klartecken från Norge att springa om jag ville, och då hade jag inte hört någonting från svenska landslaget.
Oj, det här påminner lite om när det är fotboll och sådär, att Jan Andersson tog inte med mig här nu, så nu spelar jag för Bosnien istället.
Ja, exakt. Sen har jag inget att säga någon kritik mot, det är ingen kritik mot svenska landslaget, för jag var ung och jag hade inte klarat kvalgränsen, jag var precis över, men därför så lockade ju verkligen när man får ett klartecken att du kan få tävla ett Europamästerskap om du vill, och jag som var 17 år då var liksom, det såg det som en av mina liksom långa stora mål och drömmar lite gå i uppfyllelse. Så vi fick höra, sen fick vi kolla också med svenska landslaget, och de, utan att på något sätt pressa dem, för jag vill inte vara på ett mästerskap och känna att jag har gjort någon så här utpressning för att vara här, så det var ju liksom förutsatt att de tycker att jag ska vara där och tävla, och sen så några dagar senare så fick jag klartecken från svenska landslaget, och nu är jag svensk.
Men hur ser känslonivåerna ut för respektive land? Fotbollslandskamp Sverige-Norge, nu kör vi.
Exakt. Alltså det är ingen hemlighet att jag känner mig mer kanske hemma i svenska landslaget, i och med att jag är uppväxt i Sverige och pratar svenska. Jag snackar ju så mycket norsk. Den är inte på topp alltså.
Nej, det där lät inte helt bra.
Sen hade jag nog kunnat göra lite bättre än det där, men alltså det, nej, den sitter ju inte, men det är klart att jag hade inte tyckt det var konstigt att tävla för Norge, utan jag är ju verkligen halvsvensk och halvnorsk också, så det.
Har du varit mycket i Norge eller?
Men det blir lite då vi firar jul där ibland.
Var någonstans?
I Övre Årdal. Ligger, vad ska man säga, tar väl kanske runt 4 timmar att köra bil därifrån, från Oslo. Väst och lite norrut också. Så längst in på Sognefjorden är det. Så det är väldigt vackert där.
Men där är dialekten ganska tuff att förstå, va, eller?
Ja, för
mig.
Ja, för en del kan det nog vara lite, den är nog lite tuffare än från Oslo såklart. Så jag har varit där väldigt mycket, det är fint. Mm. Alltså höga fjäll och längst inne på en fjord, så det är verkligen så här typiskt som man tänker Norge kanske. Så det är jättefint, vi ska faktiskt dit med familjen nu över påsk. Och då ska vi bo uppe på fjället där det kommer vara enormt mycket snö. Och så ska vi gå lite på skidor där. Så det,
du får slippa på norskan till dess då.
Exakt.
Ja, men, nej, men det är lite speciellt. Jag tror, det tänker man inte på. Men har du någon kontakt med Ingebrigtsen-bröderna? Alltså inte apropå bara att du har norsk påbrå, men överhuvudtaget att de har ju varit så dominanta här i flera år. Framförallt Jakob.
Ja, verkligen. Det är imponerande karriär som alla de har.
Ja.
Så vi träffas ju på har träffats på träningsläger och också på de här lägerna som vi åker runt på i världen liksom. Men och på tävlingar, så är det klart att jag har ju lärt känna dem också. Sen är det inte så att vi har varit och tränat riktigt på tillsammans på det sättet, utan det har blivit snarare lite så här distanspass här och där.
Mm.
Kvalitetspassen har väl för oss sett lite annorlunda ut. Vi är lite olika alltså byggda, eller vi har lite annan profil inom löpningen. Jag kör ju verkligen 800 och de är mer åt det här långdistanshållet med tröskelträning och allting. Och
det som jag pratar mycket med Andreas Almgren om, det här med dubbeltröskel, att man ska ha mycket träning som ligger precis under mjölksyragränsen.
Exakt.
Och kanske ta bort de här mjölksyrapassen och även ta bort kanske de här lite långsammare, längre passen.
Mm. Nej, men exakt, så jag kör ju, för att vara 800 meterslöpare skulle jag säga att jag kör ganska mycket mängd, och framförallt så bygger jag mycket på min kapacitet uthållighetsmässigt. Så det är verkligen grunden till, om jag inte är bra uthållig så kommer jag inte vara bra på 800 meter. Sen är jag sällan dålig uthållig, så det är inte så, men jag bygger verkligen mycket på den typen av träningen, även fast jag inte ligger på 20 mil i veckan liksom.
Nej, precis. En till stickspårsfråga då innan vi är just tillbaka till friidrotten här ordentligt. Vilken är din favoritsport utanför friidrotten?
Jag får väl tänka på de idrotten som jag faktiskt kollar på.
Ja, det är det jag menar.
Och det är ju fotboll. Framförallt fotboll, och kolla på hockey också.
Just det.
Så det är väl de som jag framförallt följer utöver friidrotten.
Favoritlag? Fotboll?
Alltså det är ju från, i svenska lag så är det ju såklart IFK Göteborg och Frölunda.
Ja.
Men sen så följer jag också Manchester United i Premier League.
Aj då.
Det var dåligt alltså.
Nej, jag tänkte mer på att det går tungt.
Exakt, så det har varit lite tuffa år. Så vi hoppas alltid att det ska vända.
Ja.
Men jag är inte riktigt på den.
Du är inte knäckt när de förlorar en match?
Nej, mer lite besviken ibland.
Ah, okay. Ja.
Men jag sitter inte på Facebook och skriver dumma kommentarer efter. Liksom.
Nej, just det.
Jag är inte på den nivån. Men jag följer lite då och då. Och jag var kanske mer inne i fotbollen när jag var yngre. När jag spelade FIFA hela tiden och sådär.
Mm.
Men nu är det att sitter jag hemma en kväll eller en eftermiddag och det är match på tv, så slänger jag på den.
Men en favoritspelare i United genom åren då? Som sticker ut, som tycker att den där, ja.
Som svensk får jag säga Zlatan såklart.
Ja, just det. Precis.
Men annars, ja, jag vet.
Det finns ju några att välja på, Rooney och Beckham och alla möjliga.
Ja, men exakt. Rooney var ju en men jag ska inte sitta här och snacka fotboll. Jag är ingen expert. Jag bara tycker det är kul.
Det är bra omdöme faktiskt att inte hoppa in och tro att man är det.
Nej, det är jag verkligen inte. Så jag bara njuter av att kolla på fotboll och hockey och sånt där. Alltså andra idrotter är kul att kolla på.
Ja.
Nästan för mig. Jag tycker det är kul att kolla friidrott också. Men för mig är det nästan lite roligare att kolla på andra idrotter.
Mm.
För att jag gör friidrott själv.
Och komma bort från det liksom, eller?
Exakt. Sen så uppskattar jag att kolla på friidrott. Och framförallt när folk jag känner tävlar.
Mm.
Men att just också där, ja, men som vi pratade med skolan och allt möjligt innan. Att få en liksom, lite annan miljö. Och sitta hemma, äta en god middag och faktiskt kolla på en fotbollsmatch. Det kan ju vara riktigt härligt.
Mm.
Men sen så kanske friidrott är det man ska kolla på.
Verkligen, jag håller med.
Exakt.
VM-silvermedaljören på 800 meter här i mars månad, Andreas Kramer, i Sporthuset Spotlight alltså. Tillbaka till friidrotten. Jag tänkte bara apropå den här flytten till Stockholm då. Vi har ju pratat här om din tränare Per Skog. Hur är det att inte vara nära sin tränare? För jag menar, ni har ju säkert i vart och vartannat, majoriteten i alla fall av alla träningspass, varit tillsammans tidigare och inte längre.
Det stämmer, ja. Exakt. Så det är en helt ny situation. Ja, det känns märkligt. Nu har jag ju såklart vant mig vid det, men det var ju en av utmaningarna att flytta hit. Att ja, men få en annan vardag och att han ska coacha mig på distans. Liksom. Så det har varit lite utmanande på ett
sätt. Hur gör ni? Hur går det till? Är det skicka träningsprogram, skicka videor eller?
Ja, men vi hörs ju väldigt ofta, gör vi. Så det gjorde vi hemma också. Men då var det ju, kanske inte behövde höras lika ofta, för då träffades vi lite hela tiden. Men nu blir det snarare att liksom, ja, men prata, sms, stämma av om träningsupplägg och så, och stämma av efter passen hur allting känns och sådär. Så det är mer kontakt så här, kontakt via telefon och sånt nu än vad det var innan. Vissa träningspass så gör jag inte det jätteofta, men på viktigare pass så nu inför VM så satte jag upp mobilen vid passeringen inomhus i Sollentunahallen. Och så var han med, satt hemma med hörlurar och kollade på passet hur kul det var för honom, men det gjorde han. Så det går att genomföra såklart. Men sen är det utmanande samtidigt som jag brukar inte säga att jag är jättegammal, för det är jag inte. Men jag har ändå varit med länge och jag har byggt upp någon typ av rutin och erfarenhet av all träning som jag gjort genom åren, och jag har verkligen koll på hur min träning framöver kommer se ut på ett ungefär. Så skulle jag ha lagt upp mitt träningsprogram kommande månaderna så hade det varit väldigt likt det som Per lägger upp, för vi har liksom gjort det här så länge tillsammans, så jag tror vi tänker ganska likt i det mesta.
Hur ser en genomsnittlig träningsvecka ut? Nu vet jag att det skiljer väldigt mycket beroende på olika, men jag tycker det är bara intressant för lyssnarna att höra liksom vad pratar vi för kvantitet, vad pratar vi för upplägg, om du skulle hitta något slags en exempelvecka och förklara.
Ja, men nu framöver då när vi har haft mästerskap precis, så kommer jag gå in i mer grundträning och köra på, så då kommer jag nog komma upp mot som mest 12 mil per vecka, och det för en del låter det väldigt mycket, och för de som kanske kör längre distanser låter det inte lika mycket.
De flesta, om vi tittar ut över några bantaget, jag tycker nog att det låter ganska mycket.
Ja, exakt. Så när jag säger det till folk som jag känner som inte...
Nej, Mustafa Mohammed, han garvar ju.
Ja, men exakt. Där har jag inget att komma med, och när jag liksom är med folk som Almgren och Rogstedt så här, då är det...
Och det beror ju på att 800 meter är ju en distans som är en alltså utav de lite längre distanserna så är det den snabbaste, om man säger så. Alltså en medeldistans som, jag menar, förr i tiden så fanns det ju löpare som kombinerade 400-800. Så det går ju nästan ner åt det hållet lite.
Exakt. Nej, men så det är ju mycket på ett sätt då.
Ja, men hur fördelar du de 12 milen då i en grundträningsperiod liksom, när det gäller olika typer utav alltså distansträning kontra kvalitetspass och så?
Jag har väl 3 kvalitetspass på en vecka. Och ska jag säga som det är... Ja, men jag får tänka efter här lite.
Ja.
men det är väl generellt kanske 1 tröskelpass en dag. Sen har jag...
Då tar du blodprov och såna grejer för att se hur det ligger till mot mjölksyranivån.
Det blir ju ett av kvalitetspassen för mig. Sen har jag också ett snabbhetspass. Som är egentligen ren sprint och teknik. Så där, om man då ska jaga mil och kilometer per vecka, så drar ju den dagen och det passet ner så sjukt mycket för mig. För då tränar jag som en sprinter i princip.
Alltså då pratar man att du, okej, då ska jag gissa. Alltså pratar vi riktigt snabbt eller? Alltså,
ja, det beror på vem man, frågar du Henrik Larsson?
Nej, så jag vet, men jag tänker så här. Pratar vi som ett 60 meters lopp och sen vila i 7 minuter. Och sen ett nytt.
Det är lite olika.
Eller flygande upplägg. 30 eller...
Ja, men det är lite olika upplägg. Där har jag ju tränat genom åren med Palmas i Göteborg. Så han är ju den som lägger upp de passen, som är expert på den typen av sprintträning.
Mm.
Så där har vi lite olika. Det är ju också en hel del teknik inblandad som också är såklart viktigt i löpning. Men där kan det kan verkligen vara lång vila på.
För det är det jag är inne på, för jag tror så här, ofta man pratar med även med fotbolls- och hockeyspelare och så här, när de tror att de kör snabbhetsträning så gör de inte det. För att snabbhetsträning bygger på lång vila mellan racen.
Nej, men exakt, så vissa snabbhetspass, jag tror aldrig jag har kortare än 2 minuter i alla fall på ett sånt pass. Ja. Och sen ibland är det ju 5, 6, 7, 8 minuter. Så de passen tar ju ett tag.
Mm.
Men ja, det är det som är också lite charmen med just 800 tycker jag. Och kanske därför jag har fastnat just för den distansen. Att, ja, men ena dagen så springer jag ett långpass 20 kilometer. Och andra dagen så springer jag 40 meter allt vad jag har. Mm. Så det finns en variation, och däremellan är inte bara att alla passar likadana ut, utan du har syrapassen, du har andra typer av långintervaller, så styrkedelen kommer in där också. Och det finns olika moment som man måste klara av för att faktiskt vara bra på 800.
Vad gör du på 100 meter tror du?
Bra fråga. Jag tror, hade vi inte haft momentet att faktiskt få upp farten, så hade jag haft ganska, ganska bra. Men jag har ju startat i startblock några gånger, och mitt pers är ju från på 400. Var jag uppe på Karsten Warholms tävling i hans hemmaby och sprang mot honom och Maslack. Jag pratade med faktiskt honom om detta just i helgen. Vi snackade om att jag tappade nog kanske en sekund på dem i startblocket.
På blocket? Ja.
Och det är ju,
men med lite blockträning, jag säger 11 blankt.
Ja, men jag tror faktiskt jag hade legat runt omkring där, och förhoppningsvis hade jag kunnat pusha mig under 11 liksom. Så det...
Och då för att prata spännvind, okej, du tänker så här, kanske under 11 så kunde du ta upp 100 meter, och sen pratar vi att du springer en mil, så gör du det kanske på, om du skulle köra en mil på bana, vad skulle du göra det på, tror du, ungefär?
Det är också såklart svårt att säga, för jag har aldrig tävlat på den distansen, men jag tror absolut att jag skulle kunna göra en tid under 30 minuter.
Ja, du ser alltså. Den där spännvidden är så fascinerande med 800 meter. Känn på det här igen. Under 11 blankt på 100 meter och under 30 minuter på milen. Det är ju speciellt alltså.
Ja, men det är nog det. Sen ska det göras också.
Jo,
det...
men jag säger mellan tummen och pekfingret för en löpare utav din kaliber. Det gäller ju inte bara dig, det gäller många andra också i världstoppen. Eller?
Ja, men exakt. Jag tror många ser ju kanske inte mig som den uthålliga typen. Jag vet att när jag började träna med, men runt på läger och olika samlingar och så när jag var mycket yngre, så tror jag många var faktiskt chockade över hur faktiskt uthållig jag är.
Mm.
Så jag tror att jag överraskar de flesta på den.
Ja.
På
det, ja. Men det här gäller ju alla stora åttamärslöpare. Det gäller Rudisha, det gäller Sebastian Coe, det gäller Wilson Kipketer. De har haft den här designen. Att man måste vara både jättesnabb och uthållig. Det är både hjärta, lungor och det är nästan sprintsnabbhet.
Ja, jo, men så är det. Så det. Sen är ju den mesta typen av träning uthållig då. Så det känner ju mig nästan mer som liksom 5K-löpare.
Ja, och så får du dåligt samvete då när du har kört det här sprintpasset så att du inte får några mil.
Ja, men lite så.
Skriva in i träningsdagboken.
Exakt, men inte helt dåligt samvete. Men okay. Jag blir lite typ retad av andra löpare när jag är iväg.
glidare.
Ja, men de liksom hackar på mig att jag inte tränar någonting.
Ja, jag vet. Jag känner
för redan. Mig är det... Jag tränar mycket enligt mig. Men så kommer de med sina flera mil per vecka mer än vad jag gör. Så då blir det... Då blir jag så här, ja, du springer mer än vad jag gör.
Ja.
Men jag gör bättre än dig på 8.
Men du, vi tar ju sikte mot OS, även EM. Det kommer EM i Rom först i juni. Sen kommer ju då OS i månadsskiftet juli, augusti började. Och den här kombinationen, hur ser du på det?
Det är inte helt fel, men ändå utmanande såklart.
Ja, för vad tänker du mest på? Just nu, vad tänker du mest på? EM kommer närmast, men OS är störst.
det är egentligen ganska såklart att huvudmålet är OS. Det är det största man kan göra som idrottare. Sen så kommer EM tidigare, så det blir ju verkligen att det kommer ju på något sätt bli fokus i början av säsongen. Det känns som att det är två delar av säsongen för mig. Jag vill verkligen vara som bäst under OS, men jag vill såklart inte vara dåligt under ett EM, för där vill jag också prestera bra. Så det kommer ju bli att, och nu är också hela säsongen framskjuten, så jag kommer ju till och med börja tävla jättetidigt i april, så det är ju väldigt snart egentligen. Och så då kommer det bli att försöka komma igång med tävlandet under april och maj och då juni. Sen blir det ett litet break egentligen, åka på läger, men som vi hörde av Almgren här tidigare, så vi kommer väl försöka med honom och Simon Sundström bland annat, så kommer vi väl åka till Sankt Moritz och träna där.
Också hög höjd.
Exakt, ligga på höjd där som vi gjorde i somras och hade ett väldigt bra läger och ladda upp inför andra delen av säsongen, så där OS ingår då.
Men det är ganska häftigt, för om du skulle gå till OS-final, så vi ska inte gå händelserna i förväg, men om du skulle bli historisk OS-finalist, så jag tänkte på det när jag såg VM-finalen förra året, för då var det ju Ben Patterson, britten, tog i brons. Och du slog ju honom! Inte där, men på lag-EM, eller hur? I en spurt. Och då blir man lite så här, det är ändå möjligt kanske även att närma sig medaljer i globala utomhusmästerskap. Det som man kanske tidigare har tänkt att det kan ingen svensk uppnå. Vad snurrar ditt huvud när jag säger så?
Nej, men klart jag också tänkt en tanke. Nej, men alltså, jag vet ju att det inte är omöjligt. Annars hade jag nog inte alls tyckte det var lika kul om jag kände att det här är omöjligt att lyckas i. Så jag vet ju absolut att det är möjligt. Sen vet jag också hur tufft det är. Och jag har varit med på jag kan inte ens räkna hur många mästerskap jag har varit med på nu. Och det har ju gått bra och det har gått dåligt och allt möjligt. Och just 800 känns att på förhand, du kan inte säga att de här kommer ta medalj. Utan det är så många steg och tre lopp då. På OS kommer det till och med vara fyra lopp. Om man åker ut i det första så blir det ett uppsamlingshit dagen efter.
Just det, så är det nu, ja.
Exakt, så det finns så många chanser, om man får säga så, att misslyckas.
Men Ben Patterson brons, ja. Det är ju ett bevis på att även Andreas Kramer skulle kunna ta brons.
Ja, men exakt, så jag, som du säger, jag slog honom. Jag vann ju lag-EM före honom strax där innan, och när jag också hade haft en vecka med en av de sämsta uppladdningar jag någonsin har haft. Så det är klart att jag kan ta medalj på ett mästerskap, men jag är ändå ganska ödmjuk inför den uppgiften.
Härligt att få prata med dig, Andreas, här i sporthuset. Vi har den här kärlekspåsen.
Oj,
här ligger alltså post-it-lappar med massa grejer som vi kärleksbombar i sporthusets originalavsnitt på torsdagar. Och jag tänkte att jag kunde kanske fylla på med någonting, om det är något som du skulle vilja inom idrotten att vi kärleksbombar framöver. Det kan vara en person, en händelse eller en sport exempelvis som vi liksom kan kärleksdokumentera.
Okej, okay. Då skulle jag... Men jag skulle vilja ta en person då.
Spännande.
Det är en nära vän till mig. Mm. Vidar Johansson.
Ah.
Och anledningen till att jag tar honom är för att nu när OS är aktuellt i år.
Han var ju med förra OS.
Exakt.
På 30 meter hinder.
Och då gjorde han en jätteförbättring av sitt personbästa. Och kom till OS som nog inte alls många hade förväntat sig. Och det, så jag är väldigt glad att han var med där på den resan. Att vi kunde göra den tillsammans.
Mm.
Så det blev verkligen ett gott minne, och vi kunde, ja, men kan inspirera varandra på träningar och allt möjligt. Men just det här på OS, att jag inte behövde göra en resa själv på det sättet. Så.
Ja, men vilket härligt medskick till Vidar Johansson, och stort tack för att du inte valde Norge.
Ja, tack.
Stort tack för det.
Ja.
Och för att du var med i Sporthuset Spotlight, och vi önskar dig verkligen lycka till nu under sommaren. Grattis till VM-silvret igen, och lycka till med EM, OS och allt vad det är som kommer i sommar.
Ja, supertack. Tack så mycket.
Tack för att ni lyssnar på Sporthuset Spotlight. Ett nytt poddformat från Sporthuset som släpps varannan måndag där vi intervjuar och går på djupet med en idrottsprofil.
Du, kan vi inte gå bort och testa löpandet förresten? För Andreas, han, Almgren körde ju då, han var ju 21 km i timmen.
Okej.
Okay, ett halvmaraton. Om du drar upp din 800 meters fart, då blir du ännu högre.
Ja.
Finns det ens på bandet den hastigheten? Här borta på gymmet, på Clarion Science gym.
Det är ingen aning.
Vi kan kolla. Tack Andreas.
Tack, tack.
Sporthuset Spotlight produceras av Lasse Granqvist, Jens Fjällström, Tommy Åström och Patrik Åhman. Jingle skapad av Isak Söderberg och Jolina.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.